Herre, vi ber än en gång att du välsignar den här lilla stunden tillsammans i ditt ord, Herre. Och vi är bara tacksamma att vi får vara här tillsammans hemma hos Anna. Och låt ditt ord vara så rikt ibland oss. I ditt namn, Herre. Amen. Okej. För en liten tid sedan så... ni vet hur man läser och man lyssnar på band och man har hela tiden ett utbyte av Guds ordet mellan olika. Och jag lyssnade på ett band som, det var pastor Paul från Tacoma som var gäst i Baltimore. Och han framförde några tankar som fick mig att börja tänka och fundera. Och jag vill verkligen... dela några tankar eller några versar här som jag blev inspirerad att dela då jag hörde på det här. Och det är från Johannes uppenbarelsebok, uppenbarelseboken 12 och versarna 10 till och med 12. Så Johannes 12, versarna 10 till och med 12. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Herre, vi ber än en gång för de här tankarna. Att de får bli till välsignelse för våra hjärtan. Och för våra liv. I ditt namn, Herre. Amen. De här versarna kommer från uppenbarelseboken. Och som många av er vet så är det många människor som har... problem med uppenbarelseboken. Man säger, hur ska man tolka den? Hur ska man se den? Och en del vill se den som ett rent historiskt dokument. Att det här var någonting som redan har hänt. Eller det är bara symbolspråk. Och så vidare och så vidare. Men egentligen, om vi ska vara konsekventa i vår bibeltolkning. I vår hermeneutik. Då måste vi behandla uppenbarelseboken på samma sätt som vi behandlar den övriga skriften. Vi kan inte frångå de principerna och då ser vi att många av de här sakerna kan inte, möjligen i sin tillämpning, men de kan inte i sin direkta tolkning vara någonting som ligger i historien eller som händer just nu. Utan vi måste se dem i ett framtidsperspektiv. Och här talas det om ett krig som pågår i himlen. Och vi vet att Satan har fallit. Vi vet att han har försökt att upphöja sig själv över Gud. Men trots att han är fallen, trots att hans dom är fälld, så är domen ännu inte så att säga verkställd i tiden. Det vill säga, Satan är inte ännu i eldsjön. Han är i himlarymderna. Och han har tillträde till att komma inför Gud, som vi läser i Jobs bok. Och han kommer inför Gud och hans namn Satan betyder anklagaren. Han anklagar dag och natt de som tror på Gud och som följer honom. Och hans syfte är att smutskasta Guds karaktär, men också att smutskasta deras karaktär som följer lammet. Därför att vi är födda på nytt. Vi har fått en ny natur. Vi är en ny skapelse. Och Guds ord bor i oss. Och detta får inte vara oemotsagt. Och jag tänkte på den händelse som precis har ägt rum. För ungefär en månad sedan. Och som alla nyheter handlar om. Och som alla program nu talar om. Och tidningar och så vidare. Och jag tänkte på den händelsen. Det var en som skrev en insändare och han sa så här: varför har denna händelse fått mera utrymme än när till exempel till och med utrikesministern blir mördad? Varför får denna händelse så stort utrymme? Och jag försvarar inte vad någon har gjort eller vad någon har sagt eller någonting. Det handlar inte ens om det. Men jag bara undrar, varför blir det sådan uppståndelse varje gång någonting handlar om Guds folk? Varför? Varför blir det så stort? Varför är det alltid så intressant när de kristna har gjort någonting? Och jag tänkte på, detta är Satans arbete dag och natt, att anklaga de heliga. Och det står här att nu har han blivit utkastad ur himmelen. Det står att himmelen kan glädja sig över detta, men så står det att vi är som är nere på jorden. Därför att nu är hans närvaro så konkret. Och han vet att hans tid är så kort. Och det står att här är han nu. Och han går omkring, som det talas om i 1 Petrus 5:8, som ett rytande lejon för att se vem han må uppsluka. Eller som det egentligen står i originalet, vem han kan dricka ner. Ni vet hur man liksom halsar en flaska eller ett glas när man är riktigt törstig. Men det bara åker ner. På samma sätt så vill han dricka ner varje troende som står upp för Gud och hans ord. Och det intressanta i sammanhanget här, för det här var egentligen inte det jag ville tala om, utan det är att det står här att det fanns en grupp människor här i vers 11 som övervann honom. Och det står att de gjorde det genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Och jag tänkte på här att vad är det här för en grupp människor? Jo, vi vet att det är inte församlingen i första hand, för församlingen läser vi inte om efter kapitel 3 i Uppenbarelseboken. Den är inte här när de här sakerna sker. Utan det är en annan grupp, det är troende människor som har kommit till tro under vedermödan. Under de här åren när Satan är lös på jorden. Det är en grupp människor som här talas om. Men i sin tillämpning så kan vi naturligtvis tala om alla troende i hela mänsklighetens historia. Men specifikt så talas det om just den här gruppen. Och jag tänkte på hur det står här att de har övervunnit honom, det vill säga draken eller Satan, står det, genom lammets blod. Och är det inte intressant att se att de övervann, inte genom att de var speciellt duktiga eller speciellt starka eller speciellt begåvade. Nej, det står tvärtom att de övervann på grund av hans blod. Och det är intressant att tänka på att när det gäller Gud och när det gäller vår vandring med honom, så kommer det inte an på oss, utan vi har seger på grund av vad någon annan har gjort, nämligen Jesus Kristus. Och vi vet att den principen är så sann i våra liv. Vi vet att vad vi har idag i detta land, det är för att våra föräldrar har arbetat och byggt upp det. Vad vi njuter av idag i samhället, det är för att någon annan tidigare jobbade väldigt hårt för att få att vi skulle kunna ha det här. Vi tänker på det i ett andligt sammanhang. Jag gör någonting, jag förbereder någonting, jag går ut på missionsfält. Vi ser hela tiden, vi går i någons fotspår. Jag kommer in i ett sammanhang och det är så mycket lättare för att någon annan har varit där innan. Och jag tänker också på när det gäller det andliga perspektivet, att allt vi har, det är på grund av Jesus Kristus. Allt vi har i Efesierbrevet 1:3 står det att vi är välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Och vad betyder det? Ja, det betyder att jag har dessa välsignelser på grund av lammet. På grund av Jesus, på grund av vad han gjorde. Det är inte någonting som jag bara liksom sådär har förtjänat eller jobbat mig till eller vad det kan vara. Jag har det, och det står här att de övervann därför att lammet hade utgjutit sitt blod. Och det här är en princip som vi aldrig kommer ifrån. Vi har vad vi har. Och vi är vad vi är på grund av hans nåd och vad han har gjort för oss. Vi har bara gått in i någonting som redan är fullbordat. Och det här är vad vi står i. Det här är vad vi har i vårt liv. Det är ingenting vi kan skryta över. Det är ingenting vi kan jämföra. Som det står i 1 Korinthierbrevet 4 och verserna 6 och 7. Varför skryter ni? Och varför jämför ni er med varandra? Vad har ni som ni inte har fått? Han säger liksom, wow, allt ni har, det är på grund av någon annan. Det är på grund av vad Jesus har gjort. Och i Galaterbrevet 5:1 så står det att vi är friköpta. Vi är frigjorda. Och han uppmanar oss att inte gå in i fångenskapen igen. Därför att här har vi blivit satta fria. Och det är på hans bekostnad. Hade det inte varit för priset han betalade, ja, då hade vi aldrig kunnat ha den friheten. Men parallellt med det så ser vi här att det var genom lammets blod. Men så står det också att det också var genom deras vittnesbörds ord. Deras vittnesbörds ord. Och det här fick mig att tänka på någonting. Idag så hände det en speciell situation för mig. Och strax därefter fick jag reda på att det hade hänt min fru en situation samtidigt. Bara för att liksom göra oss frustrerade. För att liksom tappa fokus, för att överhuvudtaget bara börja liksom att tänka i känslorna. Och så tänkte jag, för då hade jag precis suttit och förberett de här tankarna. Och då tänkte jag, jaha, nu blir man prövad på en enda gång. Och jag tänkte bara liksom, hur har vi en relation med Guds ord? Har vi en relation med Guds ord? Och jag kan säga så här, så många kristna har det inte. Och jag kan bara säga till fråga mig själv, har jag det? Har jag en relation med Gud? För jag visste att i den här situationen, det spelade ingen roll vad jag försökte göra i min mänskliga kraft. Det fanns ingenting att göra. Jag kunde bara lita på att Gud hade kontroll i situationen. Och jag tänker just bara på hur människor i världen kan ha ett sken av Guds fruktan. Men de vill inte veta av dess kraft. Det vill säga man kan ha en religiös, till det yttre ha en religiös mask. Men är Guds ord relevant till oss eller för oss i en situation? Det är frågan. Och jag tänker på så många kristna som bekänner sig till ett samfund, till en kyrka, till en tro eller vad det kan vara. Men i en kris eller i en speciell situation, då vänder man sig inte till Guds ord. Man vänder sig till vad den här världen har att erbjuda. Och jag tänkte på de här människorna. De levde i vedermödan. Har vi någon aning om hur jobbig den tiden kommer att vara? Bibeln visar lite grann, men det står att inte någonsin i mänsklighetens historia har det varit en svårare tid än den här tiden i vedermödan. Så vi kan inte säga att de här troende, de hade ingenting liksom att klaga över. Därför att de hade det verkligen svårt. Men det står att de övervann genom blodet, genom lammets blod och genom ordets vittnesbörd. Och de hade en relation med Guds ord. Vad som än hände runt omkring dem och i deras liv. Vad som än hände så visste de att Guds ord i dem var större än någonting annat. Och jag bara hörde hur med tanke på pastor Stevens hälsa och så vidare på sista tiden, så har man än mer börjat tänka på och uppskatta hur hans predikan under alla år har varit så bibelcentrerad och så bibelfokuserad. Och liksom jag personligen, och jag har en hel del att jämföra med och en hel del erfarenhet på området, har aldrig träffat en person som har haft så mycket av Guds ord i sig. Och jag hörde precis hur, liksom hur han, när han kom till tro, så fick han liksom en sån kärlek till Guds ord. Att det första han gjorde, det var att när han hade jobbat klart på dagen, när han hade gjort det han skulle där hemma och nattat barnen och allting, då gick han till en plats och han började att läsa Guds ord. Från klockan 9 på kvällen till långt efter midnatt. Och han började att memorera Guds ordet. Han började liksom med olika epistlar i Nya testamentet och olika versar, stora delar av profeterna i Gamla testamentet och så vidare. Han började att memorera det. Och han gjorde så under flera års tid innan han egentligen överhuvudtaget började att predika ordet. Men när han började att predika ordet, vad var det som kom ut då? Guds ord. Därför att om jag fyller mig själv med någonting, vad kommer ut? Guds ord. Och jag vet att jag berättade den här berättelsen tidigare, men den tål att upprepas. Det var en man, jag läste om det i Haleys bibelhandbok. Och det var en man, och nu kommer jag inte ihåg hans namn, men han blev frälst. Och när han blev frälst så tänkte han att jag vill förkunna denna bok. Och han räknade ut att om han skulle leva ett normalt långt liv så hade han 45 år kvar att leva. Så han delade in sitt liv i tre olika delar. 15 år vardera. Och så första 15 åren så lärde han sig grekiska och hebreiska och arameiska. Han lärde sig Bibeln, och alltså grundspråk, Bibelns grundspråk. Och nästa 15 år ägnar han åt att fullständigt lära sig Bibeln. Läsa det på originalspråken och så vidare. Och de sista 15 åren så ville han förkunna Guds ord. Och han gjorde så, men Gud gav honom också extra år. Så han, de sista 15 åren blev mer än 15 år. Men jag tänkte på liksom vilket pris och vilket värde som människor satte eller sätter på Guds ord. Idag tänker vi liksom bara boom, tryck på en knapp och vi ska ha alla svar. Men svaren kommer inte. Svaren kommer genom en djup relation med Guds ord. Guds ord blev deras vittnesbörd. Och jag tänkte på hur vi är i en församling där Guds ord verkligen är vårt vittnesbörd. Eller hur? Inte på något annat sätt kan jag beskriva denna församling. Hur vi liksom efter att alla möten är slut och dagen är liksom, ändå så sitter vi liksom när vi åker på en konferens liksom långt fram på små timmarna och talar om Guds ordet och älskar Guds ordet och vad det säger. Och jag bara tänker på hur det står här att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Men så står det så här att de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Tänk på det, att de drog sig inte undan döden. Samma princip hittar vi i Hebreerbrevet 11:35. Där står det så här att de vägrade låta sig befrias. Det talas om troshjältarna. Och det står att de vägrade att låta sig befrias för att, vadå? Att de skulle få en desto härligare uppståndelse. Och är inte det intressant? Att vår uppståndelses härlighet står i proportion till det mått av Guds ord som jag har bekänt i mitt liv och min omgivning. Och det tycker jag är så oerhört starkt här. Att först ser vi att allting gjordes möjligt för oss genom Guds lams blod. Och sen bekänner vi detta. Och när vi bekänner det här, då ser vi också att vi behöver inte dra oss undan böden i bemärkelsen att varje människa som vill leva gudfruktigt, säger Guds ord, kommer att uppleva förföljelse. Därför att det är ordet i oss som beskriver vem Gud är. Och det är detta som anklagaren Satan hatar. Därför måste han anklaga varje troende som har gjort Guds ord till sitt vittnesbörd. Men det står att de drog sig inte undan. Därför att, ska vi säga, de drog sig inte undan döden. Därför att de visste att den uppståndelse de skulle få skulle bli desto härligare. Och är inte det underbart att tänka på att vi har ett hopp. Ett hopp som är bortanför oss. Och som vi finner i Bibeln. Och tänker på hur Gud alltid haft en kvarleva. Han hade en kvarleva i Israel. 7000 man i första konungaboken 18. 7000 man där som inte hade böjt sina knän för Baal. I varje tid, i varje generation, i varje land, i varje stad är jag övertygad om att det finns en kvarleva av troende som älskar hans ord och som vet att de är här och att de har vad de har på grund av Jesu blod. Och att de också har Guds ord som sitt vittnesbörd. Vad som än händer, vilken situation det än är, hur hopplös den än ter sig, hur svår hanterlig den än verkar vara, så är det ordet som vi relaterar till. Och jag tänker på hur det står flera gånger i Guds ord, bland annat i Matteus 11:15, men på många andra platser. Matteus 11:15 är ett av dem. Så står det så här att den som har öron, han må höra. Den som har öron, han må höra. Och jag tänker på det liksom att Gud bemödar sig med att uppmuntra oss gång på gång. Han säger, lyssna till mitt ord. Lyssna till vad jag har att säga. I Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel där det talas om de sju församlingarna, så står det i varenda eller avslutning i de här breven till de olika kyrkorna, hör vad anden säger till församlingarna. Hör vad Gud vill säga i denna stund. Och jag tänker bara på att den som har en hunger efter Guds ord, han hör ordet. Och det finns såna oerhörda möjligheter. Vår Gud är inte en separerad Gud och en Gud som är upphöjd över vår verklighet. Gud är i himmelen och han är så mycket högre än oss, än himmelen är över jorden. Men han är inte en abstrakt Gud. För i Johannes 1:14 står det att han blev kött, jordet blev kött i Jesus Kristus och han bodde ibland oss. Gud själv har kommit ner till denna jord för att identifiera sig med oss. Han har fullbordat verket på Golgata. Han har stigit upp igen. Han har sänt den helige ande till oss. Och den helige ande vill påminna oss i Johannes 14:26 om allt det som Jesus har sagt. Det vill säga allt Guds ord vill den helige ande påminna oss om. Och göra det till vårt vittnesbörd. Och i Psaltaren 103 och vers 2 i B-delen så står det, glöm inte hans välgärningar, står det. Glöm inte hans välgärningar. Och det hebreiska ordet här kan översättas, glöm inte vad han har åstadkommit. Glöm inte vad han har gjort för er. Vi påminner om att det var genom hans blod som vi blev försonade. Och jag vet inte, men den här boken, Bibeln, för mig, för er, för oss som kristna. Är det inte så att vi finner i denna bok en helt annan nivå av liv. En helt annan nivå av verklighet. Liksom helt plötsligt, vi lever i en tredimensionell värld så att säga. Vi ser oss omkring, vi ser okej, höjden och djupet och allt vad det kan vara här liksom. Och vi bedömer saker och ting att vara på ett visst sätt. Och det är så lätt för oss att bara acceptera detta. Acceptera vad denna tredimensionella värld försöker att undervisa oss. Lögner, projektioner, falskhet, alla de här sakerna. Och vi på något sätt tar till oss det här och tror att det är allt som finns. Och vi har inte en relation med Guds ord. Men vi kan också ha förmånen, om vi vill, att dö till allt det här. Och säga att, wow, den här världen har vad den har att erbjuda. Men vad är det i jämförelse med det som Gud har givit mig? Ingenting. Och de här människorna, de visste att deras vittnesbörd kanske, troligtvis, skulle kosta dem deras liv. Troligtvis. Men de älskade inte sina liv, det vill säga detta jordiska liv, så högt att de var beredda att göra avkall på sitt vittnesbörd. Nej, de sa, de stod fast vid det. Och jag tänker på Guds ord bevisar sig själv när jag lyder det och litar på det. Ofta är det så att vi vill att det ska vara tvärtom. Först ska Gud bevisa för oss att hans ord är sant i en situation. Sen ska jag följa och lyda honom. Men han säger det, så bron byggs när du går. Han säger att ta det här steget, gör det, och tänk inte i banor som att denna tredimensionella värld är allt som finns. Det finns en högre verklighet, det finns en högre realitet, och den är tillgänglig för oss, för var och en som tror, den är tillgänglig. Och jag tycker bara det är så fantastiskt att tänka på hur det står att i Lukas 4:32 att folket var förvånade. Varför? Jo, därför att han talade med makt och med myndighet. Jesus talade med makt och myndighet. Varför? Jo, därför att han var Guds ord. Han var Guds ord personifierat. Och detta gav honom en auktoritet. Och det är precis det som det gör också i vårt liv. Vårt vittnesbörd. Vi tänker på vad han har gjort för oss. Vi tänker på att det är hans blod som har friköpt oss. Och vi börjar att bekänna detta. Vi bekänner varje löfte i Bibeln. Vi bekänner allt det som Gud ger oss i våra studier med, i ordet. Och helt plötsligt så märker vi att någonting har hänt. Någonting liksom lossnar. Vi är inte som andra människor. Vi fastnar inte i samma problem och samma tänkande och samma liksom dyphöl. Vi lever ovanför detta. Därför att vi har gjort Guds ord till vårt vittnesbörd. Och jag vill bara avsluta med en berättelse som jag hörde precis nyligen här. Och några av er kanske har hört den. Men det var en man i Frankrike som levde under andra världskriget. Och hans mor var väldigt sjuk, och samtidigt som hon blev sjuk, svårt sjuk i cancer och hade bara en kort tid kvar att leva enligt läkarna, så blev den här unge mannen kallad till krigstjänst därför att landet låg i krig. Och han åkte ut i kriget, och hans mamma sa liksom att vi ska inte ge upp. Du har en strid att kämpa på fältet. Jag har en strid att kämpa i sjuksängen. Och vi ska inte ge upp. Vi ska hålla kontakt. Jag ska skriva till dig. Jag ska hålla kontakt med. Och han gick med de här orden som ett löfte att hon skulle hålla kontakt. Och vad som hände var att hon var så dålig att hon gick bort efter en mycket, mycket kort tid efter att de hade skilts åt. Men i tro så skrev hon 250 brev. Och hon skrev ner de här till honom med olika uppmuntrande ord. Och så gav hon dem till en släkting som bodde i Schweiz. Och därifrån kunde breven sedan skickas till fronten. Så han fick ungefär ett brev varje vecka under flera års tid. Och visste inte att modern hade gått bort. Utan han trodde att det var färska brev så här. Och när kriget var slut så kom han tillbaks. Och han var, hade hänt många olika saker i hans liv. Han hade varit med om många olika strider och annat. Och han kom, han hade sin uniform på sig. Han skulle gå och möta sin mamma. Och sa nej, hon gick bort för 4 år sedan. Och då förstod han hur allting hängde ihop. Och han bara tänkte liksom hur hennes kärlek till honom, de orden som han fick, bevarade honom. Mm. Och jag tänker bara på liksom hur Guds ord bevarar oss. Jesus var i denna värld. Han var Guds ordet. Men han gick ifrån oss. Men han lämnar den helige ande. Och han har lämnat oss det skrivna ordet. Och vi får ta emot det hela tiden. Och det bevarar oss. Och vi har en strid att kämpa. Och saker och ting är inte så som vi alltid tänker oss. Men genom Guds ord så övervinner vi. Vi segrar genom Guds ord. Vi är påminda om hans blod. Vi är påminda om det fullbordade verket. Vi är påminda om att allt vi har och allt vi kan göra, det är på grund av vad någon annan har gjort för oss. Mm. Nämligen Jesus Kristus. Och det är detta som vi bekänner. Mm. Det är detta som vi talar hela tiden, som det står i skriften. Jag tror, därför talar jag. Och jag vet inte, men jag tycker bara det är så underbart att höra den här typen av stärkande berättelser och jag tänker på hur detta vittnesbörd för så många människor genom historien har inneburit förföljelse och martyrskap. Det gör det än idag, även om vi har svårt att tro, men det gör det. Och det kommer det att göra, och det gör det också för den här gruppen. Men de om några levde under omständigheter som var mycket svåra. Men de hade en relation med Guds ord. Och Guds ord var relevant för dem. Och ordet blev deras vittnesbörd. Och jag tänker på hur Guds ord är så specifikt och så objektivt, inte sant? Det är så oerhört specifikt och så oerhört objektivt. Och vi får bara påminna oss själva om att kunde de här människorna göra Guds ord till sitt vittnesbörd, då kan vi det. Var Jesu blod tillräckligt för att ge dem seger i det här sammanhanget, ja, då är det för oss i vårt sammanhang. Och vi får bara gömma de här orden i våra hjärtan och låta ordet vara ett vittnesbörd. Och inte älska detta livet så högt att vi inte skulle vara redo att stå upp för det i det sammanhang då det behövs. Och vi gömmer det i våra hjärtan och vi bekänner det. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna, och Jesus, vi ber att du välsignar ditt ord, Jesus. Tack Herre för att ditt ord bevarar oss, Jesus, och det är vårt vittnesbörd. Tack för ditt blod, Jesus, och allt som det innebär för oss, Herre. Jag vill också be att om det är någon här eller någon som lyssnar på det här budskapet någonstans i världen, att om du aldrig har bjudit Jesus in i ditt hjärta, så be bara denna enkla bön. Jesus, jag vet att jag är en syndare. Jag behöver dig som min frälsare. Jag tar emot dig. Jag bjuder dig in i mitt hjärta, i mitt liv. Låt mig få bli ditt barn. Tack att du frälser mig. Tack att du dog för mig och utgöt ditt blod, Jesus. Jag kommer till dig just nu. Tack Jesus. Om någon bad den bönen så vet ni att ni har evigt liv, därför att Guds ord säger så. Guds ord lovar det. Så vi tackar dig Jesus för det. Prisar dig Herre. Ber i ditt namn Jesus. Amen. Mm.